Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du lyssnar på Fotboll i fotboll och nu är det dags för måndagsmatcherna som är lite försenade på grund av olika anledningar. Men vi gör dem och det är bättre sent än aldrig. Och vi startar på Tele 2 i matchen mellan Hammarby och Elfsborg.
Så är det. Du frågade mig innan matchen vad jag hade för tankar och jag sa väl det att jag vet inte riktigt vad båda lagen står. Jag tror att det kommer bli så framöver efter matchen också, men det känns som att det är två lag som har väldigt höga toppar, men de har samtidigt väldigt djupa dalar. Så att väldigt oviss. Och jag tycker att matchen, det är ju Elfsborgs övertag över första halvlek. Det måste man erkänna. Och det som framförallt Hammarby hade problem med i första halvlek, vad jag tyckte var att de aldrig riktigt kom in bakom, för där fanns det väldigt mycket yta och att man inte utnyttjade det oftare, samtidigt som att när man väl har bollen där nere att man inte etablerar någonting, utan att det är snabbt Elfsborg som tar tillbaka den. De är farliga på kontring, det är de. Men får nog inte heller riktigt matchbilden exakt dit de vill, och för att vinna den matchen så skulle de behövt göra ett mål i första halvlek.
Ja, jag håller med. De brände alldeles för mycket chanser och tog inte vara på det som de bjöds på. Och jag är helt enig om att de styr första halvlek, men att de måste avgöra första halvlek också. Eller egentligen avgöra matchen med hjälp av den första halvleken de gjorde. Men det saknas faktiskt spets och kvalitet där uppe, och som jag sa inför säsongen när Seneli riktades dit, jag tror att det skulle ta tid och att det inte skulle se fläckfritt ut. Och mycket riktigt, jag tycker Seneli är alldeles för blek just nu.
Ja, det har ju varit inledningens besvikelse. Det finns en del andra grejer som man är besviken på också, men just Seneli, så bra som han var innan, man hoppades ju på att han skulle komma tillbaka och vara så bra som han var då. Men ja, vi får se om han kommer upp i den nivån, och det tror jag att han kommer göra. Men så som Elfsborg är just nu så måste han börja komma upp i nivå, för att de behöver en kille som kan avsluta. I och med de tappen också, att man tappar de etablerade spelarna kring Ockels, Ondrejka, Bernardsson. Alltså alla de hade ju det repertoaret att de avgjorde matcher. Just nu sakas det lite för mycket, och Hedlund förra hösten var inte heller... Han var ju nästan bakom dem då också. Och nu ska han också axla en roll där han ska vara avgörande. Så att det är nästan upp till honom också. Nu hade han en ganska fin svenska kuppen där han gjorde ett par mål. Och han gjorde mål i premiären. Men också, han har några växlar i sig också. Så det är inte bara Sinelli. Utan jag tycker det är överlag. Han med.
Ja, nej, men det är han som får de flesta alltså riktiga lägena. Det är Sinelli. Och jag... Ja, nej, han är inte ens nära egentligen. Inte något riktigt allvarligt läge. Fast det borde vara det. Sen tycker jag att man... Man får in Beidou i spelet väldigt bra i första halvlek, men på något sätt vill jag nästan ha bollen mer på honom, på hans fötter. För i vissa lägen så spelar man förbi honom och raka vägen till kanter istället för kanske mellanlanda bollen på Beidou ett par gånger. Men ja, 1-0 skulle de i alla fall tagit med sig in i halvlek. Då hade det varit en annan matchbild, tror jag. Men Hammarby står emot och sen gör de faktiskt 1-0 rätt tidigt på andra halvlek på ett väldigt tjusigt sätt av framspelningen av Djukanovic till Besara som fortsätter och leder det här laget.
Ja, han är ju en konstant i Hammarby. Alltså det är, vi var ju inne på det, eller framförallt du sa ju det också för avsnittet, att ta det bort honom. Alltså det skulle göra störst, det är den spelaren som skulle göra störst skada för sitt lag om han försvinner. För att han är så mycket. Sen, en tanke som slog mig här var att jag, det kanske inte stämmer, men fan, det här är det, typ den enda assisten jag kan tänka att, alltså som jag kommer på att Djukanovic har gjort.
Ja, du, jag har ingen på huvudet i alla fall.
Nej, exakt. Och, ja, jag hoppas att han fortsätter vara så som han var idag, för att jag tyckte att han är inte lika ego som han var innan. Nu slår han faktiskt den där. Sen, om det kanske inte hade varit Bizarre som hade stått där, så kanske han hade skit i den passen gjort det själv. Det vet man.
Ja, exakt. Han kanske tänkte så här att den här killen kan ju faktiskt få nätet att prassla.
Ja, men lite så står pappa här liksom.
Men en grej som är bra med om Djukanovic nu skulle börja att fördela bollen är att man får ju en annan respekt för spelaren och man vet att han kan göra mer än en sak, att vika in och skjuta. För då kan han släppa bollen och då måste man ha det i åtanke. Och, vilket kan göra det ännu svårare att försvara Djukanovic.
Ja, verkligen. Och det har vi varit inne på jättelänge och det är väl ingen som har missat heller att det är ju det han behöver utveckla. För att alla vet det han är bra på och det är det enda han gör. Och det är jättelätt att stänga om man bara har en grej i spelet som man använder.
Nej, jättelätt är det inte, för det verkar inte vara många som fattar det. Men...
Nej, men han blir extremt mycket farlig om man anderar grejer som du sa där. Att man måste fokusera på mycket annat än bara just den grejen.
Sen blir det ju tvärtom. Det är Besara som spelar fram Djukanovic och... Det var väl mindre oväntat.
Ja, nej, verkligen. Och ja, jävligt snyggt. Det var ju, det kändes som att det var tanken att sätta in den bakom oftare i andra halvlek. Att det var någonting man hade snackat om i halvtid. För den började komma väldigt mycket oftare. Och det är egentligen så båda de målen kommer till. Att man slår in den bakom och i djupet. Ja, och ett jävligt kyligt av Djukanovic som faktiskt får bidra med lite poäng nu. Det har varit alldeles för lite sen hela försäsongen egentligen. Han hade någon träningsmatch där han gjorde någon mål och sen kändes som att det dog helt. Och det är dags för han att börja komma igång lite, för det är en spelare som ska spela. Och då måste man bidra med poäng.
Och det är viktigt för Hammarby att känna att man har den tryggheten att känna att Djukanovic är ett hot nu. För det är det som har saknats, som du sa. Bland annat, det är rätt mycket som har saknats. Men framförallt Djukanovic hot.
Ja, jo, så är det ju verkligen. Sen om man vänder det på planen så måste jag säga att jag är jäkligt... Alltså, det är ju inte så att det har varit en styrka hos Elfsborg i backlinjen. Men den börjar bli väldigt mycket mer svajig. Det känns som att det här repertoaret de har haft med Johan Larsson och Niklas Hult har tappat av lite. Känner du
lite
samma?
Lite bäst för datum där kanske snart. Ja, jag håller med. Sen tycker jag att vissa sekvenser defensivt så är det väldigt passivt i många 50-50-dueller. Man, inte att man sparar sig kanske, men man kommer alltid snett in på dem. Att det är någon tå som saknas. Alltså, bara brytningen där på 2-0-målet, det är väl bara någon halv fot ifrån att han glidtacklar en, så han stod lite för långt bort. Och på 1-0 målet tycker jag det var passivt på kanten mot Jukanovic när han får bollen. Så ja, jag tycker jag saknar lite karaktär i karaktär och små detaljer.
Nej, jag håller med. Och det var ju också en, Jukanovic hade någon vändning på Johan Larsson också som i sig. Den är ju snygg, men det är alldeles för enkelt om du heter Johan Larsson. Alltså det där ska du liksom inte låta han släppa dig förbi. Alltså du ska inte låta han komma förbi där. Så att det, ja, det känns nästan lite, inte uppgivet, men ja. De går in för fekt helt enkelt.
Mm. Och sen har vi en 3-0 som ser ut som alla andra mål i den här allsvenska säsongen. Börjar på riktigt tappa orken på det här. Alltså det är såna jäkla skitmål hela jävla tiden nu. Och det, att inte alla lag tar en lärdom av varandra. Alltså det är, jag tror det är 5:e eller 6:e målet som man spelar bort en passning in i sitt egna straffområde som bara är en bjudning.
Ja, det har blivit alldeles för överdrivet.
Ja, det är under all kritik nu faktiskt. Det är inte så att man ser storklubbarna stå och experimentera så här mycket och chansar i sitt egna straffområde. Det här är bara ren idioti, och det är inte för att klanka ner Elfsborg för mycket, men överlag hela jävla serien. Nu blev jag arg och svor alldeles för mycket här, men tröttsamt faktiskt. Jag tycker det är frustrerande, för det är för många matcher som avgörs på det här sättet, och ur ett underhållningsperspektiv så är det inte kul när matcher dör av ett sånt här jäkla misstag.
Ja, så här, framförallt är det ju värderingen i läget man sitter i. Alltså om vi kollar på andra sidan planen så är ju Hammarbys två första mål är ju från en spelbyggnad bakifrån. Men å andra sidan så är det liksom, Elfsborg bjuder lite på det också. Hammarby gör det skickligt och det gör bra. Men fan, varför ska han slå den där bollen rakt in i banan där? Den där passen, den är ju bara sjunga. Alltså det är ju värderingen jag stör mig på. Det är inte att man spelar bakifrån. Det är, jag förstår ju liksom framgången i det och sådär. Men just att dra liksom
en,
men så här, dra en ytter, ja, men så här, Brolin, att dra en yttersida i premiären mot Hammarby i straffområdet. Alltså det är helt värdelöst.
Nej, jag ser inte värdering. Jag ser inte, alltså, det bra i det alls. Jag kan se det om det verkligen är möjligt att göra en sån grej. Men nu ser man att det är fyra stycken Hammarby-spelare högt pressande i eget straffområde. Varför ska man ens försöka det? Jag ser inte en tanke bakom det alls.
Nej, men det är lite det
jag fattar att man vill slå bort en lagdel och vinna planyta på det. Men då är det fan större chans att du vinner den planytan på att slå en lång på, nu är det inte perfekt, men och han kanske bröstar ner den till någon annan eller skarvar den till någon annan. Alltså det är större chans att du får framgång med det i mina ögon i just den situationen.
Ja, nej, jag håller med. Men det är lite det jag menar också. Alltså, har du läge för att göra det och du känner att det är tryggt och säkert, alltså då ska du ju göra det. Men när du sitter i skiten som du gör, när målvakten är nere vid hörnflaggan och drar den där jäken, alltså det är idioti. Så det, ja.
Vi har sett Norrköping göra det, Värnamo den här omgången också, det kommer vi komma in på. Vi har sett Kalmar göra det två gånger. Vi har sett två gånger.
Två gånger.
Det är något mer lag som jag inte kommer på nu. Som gör en sjukbjudning också. Men det är, fy fan. Lägg av nu alltså.
Ja, nej, men det blir för mycket och återigen.
Slår den på tom yta eller något när man sitter så där trängd. Alltså slår den på nian som kan skarva. Alltså slår den vart som helst förutom in i sitt egna straffområde på typ 11 meters punkten varje gång.
Ja, särskilt när motståndaren har ett extremt tryck på dem. Alltså du kan lyfta över och som du
det här
sa,
är också, det här är också istället. Det är också en bjudning som görs precis efter man har gjort ett kvadruppelbyte. Nu får jag säga det.
Ja.
Nu
är det rätt, rätt
betydelse i det. Man gör ett kvadruppelbyte och gör ett försök. Men det kastar man ju bara ner i skiten direkt när man gör den här bjudningen minuten efter.
Mm. Ja, nej.
Det är helt lönlöst då. Och det spikar matchresultatet 3-0 och det blir aldrig nära.
Nej, ja, det tar ju Michael Baidoo har ju också ett gult kort som han tar i 79 och sen tar han sitt andra i 81. Alltså det gör ju inte livet lättare för Elfsborg heller, och att de kommer sakna honom, och Kalmar nu också som ja, för ett lite snabbt drarna, de kommer ju vilja vinna den här matchen oerhört mycket nu med tanke på deras dåliga start. Alltså de kommer komma hungrigare än någonsin inför den här matchen. Och så som du sa i första halvlek där också, att det är egentligen Michael Badou man ska spela på i uppbyggnadsfas, alltså när man ska komma närmare straffområdet, där han kan fördela och få hålla i bollen. Nu när man kommer sakna den spelaren och den kvaliteten han har i den matchen, det är, ja, det är så jävla onödigt av honom att göra det ens. Särskilt när du ligger under med 3-0. Och sen en jävla karatekick i brösthöjd. Det är sjukt onödigt. Och det kommer vara jobbigt för Elfsborg i nästa match.
Mm. Du nämnde innan vi gick igenom matchen att det är två lag man inte riktigt vet vart man har dem. Det är väl ett styrkebesked på ett sätt av Hammarby. Andra halvlek framförallt. Men jag vet fortfarande inte riktigt vad jag har i det här laget.
Ja, jag håller med.
Och sen framförallt Elfsborg, jag har ingen aning om vad de ska göra och hur det här ska vända. För det ser inte bra ut alls.
Nej.
När de inte ens visar karaktären som de har varit väldigt framgångsrika med, då vet jag faktiskt inte vart jag har.
Nej, alltså det ser ju också på de situationerna vi nämnde där innan, att man går in halvdant. Det här var liksom Jimmy Thelins sista, inte sista match, men det var ett besked om att han ska gå till Aberdeen direkt efter. Det kom egentligen rapporter under matchen. Och om man har det i vetskapen liksom, att okej, men nu har vi inte så lång tid med Jimmy Thelin kvar. Alltså jag vet inte, han har gjort oerhört mycket för klubben. Jag kan tycka att man borde visa lite mer inställning. Framförallt i de situationerna som blir 50-50 och inte vara så jävla loja. Fan, det ser inte bra ut, men vi kan i alla fall kämpa. Det är väl lite det jag känner kring Elfsborg. Och som jag sa, det förändrar inte jättemycket min syn den här matchen heller. Jag tror fortfarande att båda lagen kommer att ha höga toppar, men de kommer att ha djupa dalar. Så kommer det vara för de här två lagen.
Ja, jag tror man får det riktiga svaret på vart Hammarby ligger någonstans i sin process i matchen mot Häcken. Det är nästa, eller hur?
Mm, stämmer.
Ja, för att vi kommer komma in på Häcken och hur de ser ut just nu, men Jag tror att man vill se liksom så här 2-3 matcher i rad av Hammarby där man ser liknande styrkor och inte, som du sa, för djupa dalar och för höga toppnivåer, utan en jämnhet. Så det ska bli spännande. Och Elfsborg ställs inför ett jäkla test mot Kalmar som också är desperata. Så det blir också en jäkla intressant match. Och sen blir det lite så här att jag tror Hiljemark bara sitter och hoppas på att han inte kommer hoppa in i ett lag som ligger och krisar nere på 13:e plats med 7 poäng efter 10 matcher. Alltså det, ja, det är lite oroväckande tankar som går kring Elfsborg faktiskt.
Mm. Och sen också en grej med ojämnheten som jag tänker på är också, alltså det är väldigt blandad kvalitet i trupperna tycker jag. Alltså har ena killen en bra dag så har den andra en sämre dag. Det känner jag i båda lagen. Alltså en sån här match, ja då är Skoglund bra, men då är Tecky helt värdelös istället. Alltså när Tecky är bra, då är den andra killen dålig. Alltså det känns som, alltså så här, en spelare som Boda i den här matchen också jättedålig. Men å andra sidan så har en Kultur som är jättebra. Och så vidare. Ja, så att jämnare prestationer också individuellt för båda lagen tror jag är viktigt också för att de ska hitta en jämnhet.
Mm. Vi går till Hammarbys nästkommande motståndare som sagt. Vi hoppar till Bravida där Häcken ställs emot Brommapojkarna. Där man förväntar sig en målfest, man förväntar sig spelglad fotboll och fart och fläkt. Och det kan jag säga att det fick man bevittna också. Det var ju mål redan efter typ 2 minuter. Simon Gustafsson faktiskt på via huvudet, han skarvar in den. Och det blir 1-0 rätt tidigt. Och då känner man att ja, nu bjuder Häcken upp till dans här. Får vi se hur BP ställer sig kring det. Och då trummar de faktiskt på rätt rejält. Och skapar väldigt mycket chanser. Och i den här matchen är temat lite släkten är värst. För 1-1 görs av Iran Dust som spelas fram av Fritsson. Och jag känner att de två har blivit ett otroligt fint radapar.
Verkligen.
Och det är inte sista gången man ser de två servera varandra.
De har imponerat väldigt mycket nu, alltså inledningen. Och ja, Iran Dust, vilken spelare det är. Och Fritsson också, vilken, alltså han var ju bra förra säsongen men
ja, han var jättebra förra säsongen.
Men fan, ja. Det känns som att han har växlat upp ändå på något sätt. Och framförallt i poängskörden också.
Ja, men det var ju det han sa till oss när vi satt med han på upptaktsträffen, att det han ville utveckla är poängskörden.
Får se om man håller i det över en hel säsong bara. Jag hoppas det.
Ja, det är häftigt. Ja. Det är häftigt. Ja. Och sen är det just framspelaren Fritsson som gör 2-1 också. Efter ett ganska fint... ja, men det är ett bra inlägg av Alexander Jensen som nickas in av Vasic. Väldigt smart att han inte nickar mot mål utan han nickar in den. Och där står Fritsson. Och vi alla vet att han träffar han bollen med pannan så är det väl mål.
Ja.
Och ja, matchen är igång. Och det är inte så att Häcken fallerar heller. De har ett ganska bra grundspel i den här matchen. Men båda lagen har lite den här svagheten att de släpper in alldeles för mycket mål båda två. Men som jag sa, de ger inte upp Häcken. De äter sig in i matchen återigen. Och det är faktiskt Simon Gustafsson som spelar fram 2-2 målet som Lajoni gör väldigt snyggt från distans. Och här måste jag faktiskt hylla Simon Gustafsson som gör sin bästa match den här säsongen i den rollen som han har fått tackla. Och nej, men fantastisk match i helhet. Utger en trygghet, gör mål, han spelar fram mål. Han är viktig. Men det som saknas är en defensiv trygghet. Han är trygg med bollen, det vill jag säga. Men anledningen till att båda lagen släpper in så pass mycket mål är ju för att de är väldigt offensiva i tankarna båda två. För har man ett ankare som heter Simon Gustafsson, då står man för en ganska positiv offensiv fotboll.
Mm. Nej, men jag tänkte säga det också kring Simon Gustafsson som du var inne på. Visserligen har han haft en skada nu och han har fått en ny roll tillbaka. Men i början var det lite, vi sa det, fan, det känns nästan som att man lappar ihop genom att sätta honom i hans, alltså i Samuel Gustafssons roll. Att så här, hans kvaliteter sitter i det offensiva, att det kanske inte är hans bästa egenskaper i, ja men du var inne på det också, i det defensiva. Men det kändes inte som att det satt riktigt och att det passade in, men jäklar vad han har tagit steg nu bara på kort tid. Det är väl också någonting som är imponerande med honom, att det har gått så fort från att det såg väldigt knackigt ut i början till att nu ser han faktiskt jäkligt bra ut. Passar bra där.
Mm. Så går vi in i halvlek i ett 2-2 läge och släkten är värst vad jag är inne på. Där nere igen, för det är våran kära vän Inosa som gör 3-2, framspelat av Lajoni på ett snyggt sätt. Och Inosa trycker till på ett i bortre stolpe. Väldigt fint. Och känner också att det är kul att han har hittat lite rytm i målskyttet också. 2 matcher i rad nu. Mm. Och det känns som att man kan ta vidare på det här. Man känns sylvassa framåt. Det är ju verkligen bara det här. Kan man spika igen i bak på något sätt och vara lite mer trygga där, så är det här ett farligt lag.
Ja, så är det. Alltså, det saknas ju absolut inte, det är ju ingen som har missat det i för sig, men det saknas ju absolut inte offensiva krafter. Nu liksom att Inosa ska komma upp i den nivån som han håller just nu, så kommer Häcken kommer ju bara bli bättre och bättre offensivt också, ju mer de här får spela med varandra också. Och just också att de här spelarna har ju väldigt mycket potential och att man känner att alla de spelarna kan bli ännu bättre också. Det är inte bara att de presterar nu, utan att det är många som man ser att det här kan, alltså de här kan bli riktigt, riktigt bra. Och nej, det är ju off, alltså det är ju defensiven. Alltså det är ju där man får landa. För mål kan de göra, och det gör de på många olika sätt i den här matchen också. Det är på huvudet, på fasta också. Så att, ja, offensiva vapen, återigen, det saknas det ingenting av.
Lajoni spelade fram 3-2 målet. Han spelade även fram BP:s kvittering 3-3 på ett ganska klumpigt sätt. Det var inte det bästa han har gjort den här säsongen, men man får se det positiva i det negativa. Han gör ett hårt jobb defensivt och tar en ganska stark han accelererar defensivt och får tyvärr en lite för lång touch när han bröstar bollen. Vilket gör att BP får ett jätteläge. Och där står Brockner Barslund. Och är redo att avfyra. Och han gör det på ett mycket fint sätt och får in 3-3. Och matchen är återigen kvitterad. Och det är dags för... De bjuder på dans igen. Sen är det så att BP tar ut Irandust i minut 60 och tar in Paja Pitschka. Lite defensivare tänk i den killen kontra Irandust, och här tycker jag faktiskt att BP tappar lite av det offensiva. Man uppenbarligen orkar inte han med 60 minuter, för det är, annars skulle han vara på plan, för han är en fara när han har bollen vid sina fötter. Men ja, BK Häcken tar vara på det här. De fortsätter att styra matchen lite, tycker jag, åt det här, vid det här tillfället. Och man gör 4-3. Julius Lindberg, inte på volley den här gången, men halvvolley. Han är duktig när det gäller såna möjligheter. Han är inte blyg, om man säger så. Han trycker till och det blir 4-3. Framspelad av Inosa. Så han går poängstark den här matchen. Nej, förlåt. Det är faktiskt, nu börjar jag tänka efter. Det är faktiskt Inosa som chippar den. Och sen är det Rygaard som är på den, ja, innan. Så är det. Det är inte Onose som fick den, utan Rygaard har en fot emellan. Och Julius Lindberg fastställer slutresultatet 4-3. Otroligt underhållande fotboll från båda lagen. Sitter hellre och kollar på den här än vissa andra matcher, 100%. Men som vi har varit inne på, så är det defensiven som måste spikas igen från båda parterna.
Jag vill höra lite dina tankar kring den här matchen. Nu är det ju såklart att det är väldigt många offensiva spelare som gör bra matcher och så vidare. Men finns det någon du kan ta mer ut över, alltså i spelet, vilka som var riktigt, riktigt bra i den här matchen? Utöver de som gör mål och poäng då?
Alltså, utöver de som gör mål och poäng?
Det är för sig typ alla, men finns det någon,
ja,
du kände
det,
den här killen?
Alla som gör poäng den här matchen, men jag tycker Lajon är otroligt farlig varje gång. Han tar såna jäkla steg, så det är bara läskigt när han väl tempo ökar. Jämnt farlig. Jag tycker att Simon Gustafsson, som sagt, är en av planens jättar. Och jag tycker att samspelet mellan Julius, Simon och Rygaard börjar gå i rätt riktning. Sen tycker jag att en spelare som Chilofia inte riktigt syns alls den här matchen. Han bränner något läge. Sen har han ju farten som är ett hot, och man har respekten för det. Om jag ska hylla någon extra, så är det Lajoni.
Lajoni, ja. Det du sa kring Chilofia där, alltså vi ser ju förra matchen mot Djurgården, liksom får han ett läge så det går snabbt och då kan han göra mål. Så att det, oavsett om man är osynlig, så kan det bara smälla till från ingenstans ändå.
Ja, absolut. Men som sagt, jättematch nästa omgång för Häcken mot Hammarby. Där man, jag tror att man vill fortsätta på det här sättet som de gör. Jag tror att de kan straffa Hammarby. Jag tror att Hammarby kan straffa Häcken. Jag tror att det kan bli en lika målrik match igen. Eller så har man respekten och är rädda för det, så blir det en ganska tråkig matchbild. Antingen eller, tror jag. Men det ska bli kul att se hur båda lagen ställer sig kring den här uppgiften. För det är två lag som vill bevisa sig, och det är två lag som vill hitta den här jämnheten. Sista måndagsmatchen var på förhand ganska uppenbart hur den skulle sluta. Det är ett otroligt
Expressing your love can look many different ways, and with the right jewelry gift from Blue Nile, it can truly sparkle. Blue Nile's collection of classic diamond jewelry makes for the kind of gift that speaks volumes without saying a single word. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, Blue Nile's diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Formstarkt lag mot ett oroväckande formsvagt lag. Ja. Hade någon sagt 4-0 på förhand, hade jag inte sagt att det är omöjligt. Matchbilden ljög inte heller. Det var verkligen spel mot ett mål. Jag vet inte ens om Värnamo har ett skott på mål den här matchen. Jag vet att Selkovic har några försök. Ja. Nej, men man märkte redan från minut ett att det här kommer inte, de kommer inte ha en chans. Jag vet att Oliver Berg har ett jäkligt bra skott tidigt i matchen. Som smeker nästan stolpen. Och det, man kan väl börja där. Välkommen tillbaka Oliver Berg. Och ytterligare ett vapen för Malmö FF. Och det är intressant att se om han är en fast startspelare i det här laget. För det är en häftig spelartyp som kompletterar. Alltså man vet ju att han och Nanasi har det här fina kombinationsspelet som få har i den här ligan. Men jag tycker han kompletterar Kiese Thelin och Botheim väldigt bra. För att det är en fantastiskt smart spelare och en jättefin passningsfot. Som kommer att dela ut en hel del mål tror jag.
Den intelligensen som du var inne på som han har. Alltså han kommer ju vara den här spindeln i nätet och vara bakom dem och förse dem med poäng. Han kommer ju göra väldigt mycket. Alltså om du kollar på det målet när han slår in bollen. Det är mycket sånt där han kommer vara bra på. Att det, han fångar upp den där ytan på bortre, slår in bollen jättesnyggt. Derek nickar in den. Så att det finns ju inget snack om hur bra han kommer vara i Malmö, särskilt med återigen Rydström som tränare. Och de har känt varandra sedan tidigare, de vet exakt vad han är bra på. Och de kan få igång honom och absolut kommer jag kunna se honom bli en av allsvenskans absolut bästa spelare i år.
Nu tog du händelserna i förväg och hoppade till 2-0, men jag tänker vi börjar på 1-0. Kiese Thelin återigen framspelad av sin arbetskollega tänkte jag säga, men anfallspartner Botheim. Och det här var bara efter 5 minuter och då har de redan haft 2-3 fina lägen där man ska nästan kunna ha gjort 1-0. Men återigen så tar herr Kiese Thelin ansvaret och vägleder Malmö till serieledning. Han är sylvass, han bränner inte mycket alls, han tar ett stort ansvar. Det här försvarade jag honom kring förra säsongen, att även fast han inte gör mål så tar han otroligt mycket belastning av motståndarna. Man har så stor respekt för honom så att, ja, man sätter 2 spelare på honom egentligen. Men nu när man har Botheim så har man inte de möjligheterna och det är det här som har varit så framgångsrikt. Framförallt för Kiese Thelin, vilket gör att det blir det för Malmö också. Men han som spelare har utvecklats så jäkla mycket på grund av att man har värvat en spelare som Botheim och gjort det lättare för honom.
Jag håller helt med. Och det som är känslan också, jag vet att jag sa det efter matchen mot Norrköping, att det känns som att de har hittat varandra så jävla snabbt också. Det känns som att de är så jävla bra vänner ute på plan. Alltså de är så samordnade tillsammans och det är verkligen ett radarpar de två. Alltså det känns som att de verkligen trivs med varandra. Att det är en sund relation mellan de två. För att det hade absolut kunnat vara så att första tanken var väl att man skulle kunna växeldra med varandra och så blir det konkurrens. Men nej, det blir helt tvärtom istället. Alltså det blev verkligen ett radarpar.
Nu ska vi vara ärliga, framförallt du. Kan du känna nu att fan, du var lite för hård mot Isak Kiese Thelin när du sa att det är allsvenskans mest överskattade spelare och Malmö behöver värva en ny anfallare, ersätta honom om han ska bli ännu bättre. Han var tokdöd i flera månader. Har du fått lite som en uppenbarelse att fan, det är inte fel på spelaren utan fan, han kanske tog lite större ansvar än man ser nu när det kommer fler vapen, att shit, de kan inte lägga 2 på Kiese Thelin, han är helt plötsligt livsfarlig?
Nej, visst är så. Absolut. Ja, nej, men jag instämmer helt som du säger. Alltså nu i efterhand så blir det ju så uppenbart, och att det var snyggt att du var inne på det tidigare också, att man kanske behöver någon som hjälper till och avlastar Kiese Thelin. För så som du sa, att han har 2 gubbar på sig och det är inte mycket lättare, eller då är det inte lika lätt. Och nu när den Botheim och så bra som han är, Och att de samspelar med varandra. Det är en så jävla farlig duo. Och Kiese Thelin, när han får lite mer utrymme att göra det han är bra på, men då är han oerhört bra. Och får till det extremt bra.
Sen, jag tycker inte det är någon match alls att diskutera. Alltså det 3-0-resultatet symboliserar lite... Återigen, samma sak igen. Det är ett uppspelsmisstag där man kanske är lite övermodiga och vägrar göra det lätt. Utan man gör det svårt om man spelar på Wendersson strax utanför straffområdets linjen. Där Kiese Thelin i och för sig gör ett hästjobb och bryter bollen av honom. Men ja, jag tycker man ska göra det lättare här. Kanske slå längs kanten. Kanske slå bakom Malmös backlinje. Vad vet jag. Men inte gå i fällan att servera motståndarna. Att Kiese Thelin vinner bollen. Passa fram till Botheim. Som sedan spelar i sidled till Nanasi. Som aldrig bränner en sån där chans.
Vet du vad jag kan störa mig på med Värnamo? Alltså jag tar inte från Malmö någonting. Alltså det är klart att de ska vinna den här matchen. Och Värnamo har inte mycket att säga till om. Men det är den här inställningen de har kring arenafrågan om att de får spela på Borås Arena. Det känns som att det mer sätter dem i skiten. Jag förstår att de är förbannade och att de har tappat sin hemmaborg och att de skulle vara mycket bättre på Finnvedsvallen. Men känslan utifrån, det kanske de inte har i spelartrupp och så vidare, men känslan när man läser allt det här och hur alla ställer sig kring det är bara negativt på något sätt. Vilket jag tror att det sprider en så jävla dålig känsla i gruppen. Och återigen, jag vet inte om det här är i spelargruppen och så. Men jag kan störa mig på hur situationen har blivit. Att det är så jäkla mycket gnäll. Och att det känns som att det påverkar dem. Jag vet inte om jag drar för stora växlar över en sån grej. Men det är min känsla.
Nej, jag vet inte. Alltså, tänk om Tele2 inte var spelbar och ditt Hammarby hamnar på Friends Arena. Jag tror inte du hade varit skitglad då heller.
Nej, alltså absolut inte. Jag förstår ju var det kommer ifrån, men det känns som att det har gått så långt att det är liksom... Jag saknar lite det här, kom igen, nu kör vi grabbar läget nästan. Att så här, ja, vi får göra det bästa av situationen, utan att det är nästan bara... Alltså allt är mörker kring att de spelar på Borås Arena.
Jag vet inte vad du utgår ifrån. Är det någon som har sagt, alltså har du pratat i media av en spelare att ja, fan, vi hade varit bättre på Finnvedsvallen? Eller är det någon ledare som har sagt det, eller... Jag vet inte vad det utgår ifrån nu. Jag är inte riktigt påläst om det är så att det är någon som har uttryckt sig så.
Nej, men bland annat har det ju Simon Tern som har varit ute och snackat om det väldigt mycket. Och sen har det ju såklart, ja men, ja, Enes har väl mer gett lägesrapporter. Men det är så oerhört bara mycket negativt kring det. Alltså, som jag sa, jag gör inte världens grej av det, men jag stör mig lite på det bara att det... Det gör så ofantligt stort att det känns som att det nästan påverkas i gruppen av det. Så stort tycker jag att det har blivit.
Jag kan som sagt inte säga något, för jag har svårt att... Jag har ingen inblick på hur man pratar i Värnamo spelargrupp om situationen.
Nej, men det var det som jag sa. Det är bara känslan utifrån. Det är bara min känsla. Att det känns som att det har blivit så.
Jag har svårt att säga att de tänker annat än att fan... De här är så jäkla mycket bättre än oss. Det hade inte spelat någon roll om vi var på Finnvedsvallen eller Borås Arena. Vi är inte bra nog.
Nej, men så är det ju.
Men det är en snackis.
Ja, verkligen. Nej, men det är liksom det också att det vi startade liksom redan förra veckan med guys också. Jag tror att det har pågått lite för länge också. Det är väl det som kanske jag reflekterar över.
Det är bara att vänja sig, för jag tror inte de kommer spela på Finnvedsvallen nästa omgång och säkert inte den där på det heller.
Nej.
Så, det är bara att vänja sig. Och sen ska inget att skylla på om man nu krisar nere i botten.
Nej, exakt. Och sen vill jag ju säga att det är förfärligt att det ska vara så. Det ska jag bara göra tydligt, att jag tycker det är så jävla dåligt av kommunen att inte upprätthålla planen så att de får spela på Borås Arena från första början. Mm.
Sen är det ett 4-0-mål och det är inte Borås Arenas fel, utan det är Värnamo som släpper en Sylvas målskytt helt ensam på borte. Alltså inte ens en människa inom någon halv meter. Det är någon form av variant där Nanasi prickskyttar botten på borte stolpe som fastspikar 4-0-resultatet.
Alltså de möter Malmö. det är inte så mycket att göra. Så att jag hoppas inte de gör för mycket av att de torskar stort mot Malmö. De gör inte världens bästa prestation. Men ja, det släpp och gå vidare bara.
Ja, det måste de göra, för nu ligger de i en sån farlig sits. Och vi var inne på det förut. Det är lag som Kalmar och Norrköping och Göteborg och Elfsborg som är de närmsta. Så det är en liten otäck situation. Det hade varit en grej om det är Halmstad som ligger på samma poäng som Värnamo. Men nu är det ju inte det. Halmstad har ju varit skicklig att ha ett 6 poäng. Och det är de lagen du kommer kriga mot. Så det gäller verkligen att hoppa på hästen jäkligt snart. För annars springer den iväg. Och då är det superettan som står och knackar på din dörr. Jag tycker det är en ganska läskig situation. Man har släppt in, jag tror det är mest mål av alla i hela serien. Och det ser inte alls bra ut faktiskt. Och det är inte Borås Arenas fel om det är nu så de uttrycker sig. För det är, ja, det ser inte jättebra ut.
Nej, och ja, det känns också så här, det är inte bara spelet. Det är många spelare som måste upp i prestationer också, individuellt. Det är alldeles för, bara kolla på det målet vi har spelat. Det är bara så jävla dåligt. Alltså det är ett individuellt misstag. Alltså det är för mycket dåliga prestationer individuellt också. Utöver att, ja visst, det är ny tränare. Inte jätteannorlunda spelsätt på sätt och vis såklart. Men ja, nej, det är väldigt mycket upp till spelarna också. Att de måste börja höja sig.
Yes, det var samtliga matcher. Vi tar oss igenom våran hockeyassistliga som många verkar uppskatta.
Mm. Sen ska jag ställa dig lite mot väggen och ställa 3 frågor här också. Sen.
Ja, jag vet före eller efter?
Jag vet inte, ska vi köra före?
Ja, det kan vi göra.
Vi kan göra det, så avslutar vi med hockeyassisterna där.
Vi börjar med hockeyassister. Vi ställer mig mot väggen som sist, det blir lite struktur. Mm. Det vi kan säga smått och gott är att det är många på ett, återigen. Den har inte riktigt format sig än. Så det är svårt att göra en större granskning kring det. Men det vi kan säga är att Shaquille Pinas fick 2 hockeyassist i matchen mot Elfsborg och kliver upp i delad ledning med Saletros.
Mm. Ja, det gick fort. Det var ju bara en match och så klev han upp i ledning. Men det är väl det man ser i honom. Alltså, för det är många som klagar på honom och varför man tar ut honom. Uppenbarligen så ja, det är han som är tränare.
Är det verkligen det man ser i honom, eller blir det en liten sån här, aha, okej. Okay. Det kanske jag inte tänkte i första hand att det är han som spelar passningen till den som serverar målet. Men det kanske ger en lite mer uppskattning till en spelare dock.
Precis, ja men det är mycket bättre formulerat än vad jag gjorde. Men det är lite så jag tänker också. Och det är ju den stora anledningen till att vi gör den här tabellen också. För att de spelarna som faktiskt slår de här passarna, de lyfter man aldrig upp. Och det är faktiskt de som är väldigt avgörande till att målet kommer till.
Sen är det ja, väldigt ofta i alla fall. Sen kan det vara en slumppass, men ibland är det faktiskt den passningen innan assisten som är nyckelpassen.
Ja, så är det. Du har ju Norrköping guys här när Anton Eriksson rensar den. Den studsar förbi 3-4 spelare. Josef Cici driver med den. Tim Pritchard tar över den, springer igenom hela guys och drar den bort. Där hör ju så det finns olika.
Utan att ha ett och kontra med en nyttig hockeypass, en tydlig sådan. Men en som jag har på näthinnan, det är faktiskt Oskar Johansson i kuppen när han slår in till Besara på ett snyggt sätt. Vem är det som avslutar?
Det är Mikkelsen.
Mikkelsen, så är det. Det är en tydlig hockeyassist för mig, där han faktiskt spelar bort en box av försvarsspelare med en öppnande hockeyassist.
Så är det. Så det finns ju högt och lågt kring hur betydande just den passen är. Men
jag tror det är en tabell som kommer vara jäkligt intressant när det har gått 20 omgångar. Då kanske man ser att den här spelaren är väldigt avgörande i ett anfallsspel, även fast han inte får den hyllningen.
Ja, jag tänkte säga exakt samma sak. Så det ska bli oerhört spännande att se. Alltså jag blir nästan taggad på att se hur den här kommer sluta. För det är intressant.
Absolut. Då ska du få ställa dina frågor du har samlat på dig. Jag antar att det handlar om allsvensk fotboll.
Ja, det gör det.
För om det är vem som är hetast i fotbollsspelaren just nu i hela världen så är det väl Cole Palmer. Jäklar vad han presterar
alltså.
Just nu.
Såg en grej också att han på FIFA är 66 rated och att det finns typ 3-4 spelare i blåvitt som är högre rated än honom på FIFA.
Det finns en drös spelare i hela Allsvenskan som är det i så fall.
Ja, han är, exakt, han är 66. Det finns ju rätt många där, mellan 67 och 70 tror jag. Någon sån. Ja, sidospår, men ja.
Ja.
Vi kör frågorna. Och okay. Min första är, bara dina tankar i helhet kring inledningen av Allsvenskan. Vad tycker du och känner om Allsvenskan i år?
Det är ett tydligt lag som har tagit taktpinnen. Som har sitt spel tidigt på säsongen. Man har hittat det redan. Det var lite det som jobbade emot Malmö förra säsongen, att tidigt så var det ju faktiskt Kiese Thelin som räddade upp att spelet inte satt. Och det är det som är ganska läskigt med Malmö nu, att redan efter 3 omgångar, alltså redan omgång 1 så satt spelet. Och därför talar det för att man kommer vinna SM-guld. Och det som också ger dem en större chans att vinna SM-guld är att samtliga lag under dem så är det ganska ojämnt. Man ser inte riktigt att det här kommer funka över 30 omgångar. Ja, och sen är det ju den stora snackisen också, alla dessa jäkla passar i eget straffområde. Alltså, aldrig upplevt att det har varit en grej i Allsvenskan tidigare. Men det är ju för att man är i ett litet taktiskt generationsskifte nästan. Att man vill vara det här laget som inte... man vill vara det bollförande laget och vägra ge bort bollinnehav oavsett situation. Och ja... Det kommer ju straffa när man håller på att experimentera med nytt. Så är det ju. Men det är lite för mycket nu.
Men det är väl lite liknande tankar också. Och jag vet att du har sagt det tidigare också. Att det är många lag som vill spela fotboll också. Nu har det inte Varberg och Degerfors kvar som vill backa hem och liksom tjonga. Utan att du satte orden bra där när du sa att man har kommit in i ett lite taktiskt generationsskifte.
Ja,
men det är också det jag känner i inledningen av Svenskan, att det är många lag som försöker, och sen framförallt också fan vad folk tabbar sig, alltså målvakter och uppspel, och det är väldigt mycket slarv alltså. Vi går till nästa fråga då. Det är vem jag undrar vem du tycker har varit Allsvenskans bästa spelare hittills och vem som du tycker har varit en besvikelse.
Bästa spelare. Jag står på mig kring Isak Kiese Thelin. Jag tycker han är inte bara en målskytt, han är en stort ansvarstagande fotbollsspelare som gör sina lagkamrater runt om sig bättre. Han är så jäkla viktig, alltså jag lovar det. Det är inte många som tänker att han är nyckelspelaren i Malmö, men jag tycker verkligen det. Sen är det ju svårt att inte nämna Nanasi och Marcus Danielsson och ja, de tre skulle jag vilja säga då.
Nanasi, Kiese Thelin och Danielsson.
Ja, och Besara.
Och Besara, ja. De fyra.
Sen har Fritzson överpresterat. Alltså han har ju varit sån jäkla klass för BP, men jag skulle säga att det är de fyra bästa.
Ja, man skulle vilja se han göra det lite över längre tid bara, ja. Innan man kan liksom... Ja, men ja, det är ju fantastiska inledningar från alla de fyra. Alltså så är det ju. Det är svårt att snacka bort. De fem om man räknar Fritzson också.
Och sen så är det besvikelse. Ja. Aj. Kolla inom mitt lag så är det ganska Albin Ekdal. Jag förväntar mig väldigt mycket av honom. Jag tänkte att det här kommer vara en... faktiskt bland de bästa i hela serien. Det var det jag förväntade mig, att han kommer vara en nyckelspelare, han kommer höja Djurgården och han kommer bidra med framförallt defensiva förmågor, men även framåt, för han har de kvaliteterna. Så det är ett stort han har varit utomlands så pass länge, så jag tycker att han borde märkas av mer i Allsvenskan. Så han är definitivt en av dem. Även fast jag tycker att han gjorde ett ganska bra inhopp mot Sirius nu. Såg faktiskt ganska bra ut defensivt då, som sagt. Men sen måste det också vara Sinelli.
Ja, det är ju de två. Det står man. Alltså Sinelli var ju den första kritaren där. Så höga förhoppningar man faktiskt hade på honom.
Islamovic tycker jag också är en besvikelse hittills. Med tanke på vilket stort ansvar han kommer med, som han får när han ansluter till Kalmar. Och ska vara den här som ska näta bollar. Det har ju straffat dem jättehårt att de inte har någon som gör det.
Ja, du kan ta nästan Simon Skrabb under den vingen också.
Ja, jo, faktiskt.
Ja, men det är ju också sett till förväntningar kring alla de här spelarna. Det är ju det som är synonymen, att man har så höga krav på dem. Och när de inte kommer upp i den nivån som man kräver av dem, så ja, känns det rimligt att det blir dem.
Ja, och sen straffsparksskyttarna i Västerås. Jag tror inte jag är mest besviken på dem, men jag tror många i Västerås är det.
Mm. Och sen ska vi klargöra att det har gått 3 omgångar, men jag vill bara höra de inledande tankarna här nu i början av säsongen här. Och sen kan ju allting ändras över säsongen, men så har det sett
självklart
ut. Så är det. Och då här är min sista fråga då. Ja, men det är bara vilka du tror åker ut och vilka tror du kommer topp 3.
Aj, aj, aj. Jag tror det är enklare att lägga en topp 3 än vilka som åker ut. Jag tror att topp 3 kommer vara Malmö, Djurgården, Häcken. För jag tror Häcken har något otroligt spännande på gång. Simon Gustafsson måste jag faktiskt hylla otroligt mycket. Det man inte tänker på när man tänker Simon Gustafsson, det är att han faktiskt springer näst mest av alla spelare i hela serien. Det är faktiskt en detalj jag tycker är rätt häftigt med hans inledande 3 matcher. Att han ligger 2 på mest löpsteg i hela serien. Något man tänker på med honom är att han är en bolltrygg spelare som kommer ge den tryggheten till Häcken. Men uppenbarligen är han en ganska hårt arbetande spelare. Han tacklar den rollen väldigt mycket bättre den här omgången än de 2 tidigare.
Mm.
Så jag tror att man har en spelidé som kommer funka. Mm.
Det fan är bara vad vi skulle ha hyllat Simon mer där i avsnittet, känner jag nu. Alltså, ju mer jag tänker på det, vilken jävla svår sits han personligen måste sitta i när han kommer från en skada. Han får en ny roll, han får tappa många av sina lagkamrater från förra året. Alltså för han individuellt måste det fan vara en jävla stor uppgift alltså. Och sen att han gör det så bra. Det, ja.
Ja, absolut. Ja, sen ja. Är det ju det som talar för att Häcken ska komma i en topp 3, det är att de måste få till defensiven. Sen har jag svårt att se något lag där under faktiskt knipa den här topp 3. Jag tror att det kommer vara en hel del krigande om 4, 5, 6, 7. Det jag tror att Hammarby, AIK, Elfsborg och... vem ska jag dra till med här? Jag tror Sirius kan klämma sig in där faktiskt.
Mm, BP känner jag på förhand också.
Ja, de också. Där. Ja, det låter sjukt för då räknar man bort Norrköping, man räknar bort Kalmar, Göteborg, man räknar bort Mjällby. De kommer väl 9-10.
Ja, Mjällby då fan, de tänkte inte på. Ja, men de är ju där också alltså.
Ja.
Fan, nu drog vi hela tabellen istället.
Jag vet, nu gick jag för långt. 1 Malmö, 2 Djurgården, 3 Häcken.
Ja.
Och sen de som åker ut tror jag är... Den här är svår. Alltså, jag tror tyvärr att det är Värnamo. Jag tror att det kommer vara Gais. Och jag tror att det kommer vara... Jag tror att det kommer vara Halmstad... Nej, Västerås som kommer kvala.
Mm. Mm.
Nej, fan. Halmstad håller inte över 30 omgångar. Mm. Nej, Halmstad åker ut. Gais åker ut. Värnamo kvalar. Nej, Västerås kvalar.
Värnamo klarar sig med nöden uppe.
Ja.
Antar jag då.
Det är mellan de 4 i alla fall.
Mm. Ja, rimligt. Så som det har sett ut nu inledningsvis.
Sen Kalmar måste resa sig över 30. Alltså det här håll, det går inte. Nej. Det kommer inte se ut så här.
Nej, det tror jag inte.
Ja, nej, men det är det jag kan bjuda på. Ja,
det var mina 3 frågor.
Faktiskt, det är nästan så att jag vill ställa 3 frågor till dig, men du kommer till nästa.
Vi kör det. Men vi kan ju göra det på... Vi kan försöka klämma in någon sån här någon gång ibland. I alla fall när vi har de här måndagsavsnitten. För de blir lite
men
kortare.
Du, jag sa ju att Gustafsson är den som har löpt näst mest i serien. Vem tror jag har löpt mest över 3?
Oh, jag, fan, jag tror jag har sett den här. Jag har chansen på Fritzson.
Nej, det är Marcus Linder.
Det är Linder, fan! Ja, jag tyckte att vi har ju en video som vi ska pumpa ut med honom snart när han får behandling. Och jag för mig att han var trea på den då. Var vi, näst mest, nej, då var han tvåa. Fan att inte bara chansa på en etta då. Ja, vad dåligt. Jag tänkte att han skulle gått ner ett snäpp i och med matchen mot Halmstad. Ja.
Nej. Han springer som en galning. Och det är bra att du nämner det. Att vi har ett klipp på gång där man får se lite hur en fotbollsspelare kan återhämta sig. Med hjälp av våran sponsor då, medarbetarna Andreas. Och Lindey, han är ju en spelare som jobbar hårt. Så återhämtning är ju en väldigt viktig del av det. Så det ska bli intressant att släppa den.
Absolut, rolig var den också.
Ja, den är väldigt rolig faktiskt. Det är fyra bra karaktärer inblandade i samma video. Inget kan gå fel då.
Nej, så är det ju.
Nej, men jag tycker vi rundar av där. Tack er som lyssnar. Ja. Det har varit fan en timme på tre lag. Det är helt otroligt.
Ja, men vi tog ju ganska lång tid på slutet nu också.
Ja. Nej, men tack till er som lyssnar och ha det bra.
Mm, ha det bra.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.